Podplay.
Där som sädesfälten böjer sig för vinden står en liten fan och böjer dem tillbaks. Välkommen till Backstusittarna Jonas och Hans Wiklund. Vi tar upp aktualiteter, banaliteter. Ja, nu säger du Hans att du tar inte upp några banaliteter.
Nej, jag försöker undvika det görligaste mån och det ja, fast... gör väl inte i den här podden. Banalitet är en som klisché också. Nej, men att säga någonting som är helt oviktigt och kokettera med det. Jag tycker det, jag gillar inte det.
Vi kan gå hem nu, det är avslutat.
Nej, nej, inte alls. Men lite kritik måste du väl kunna ta, Jonas, utan att bryta samman. Som, du är ju som ledaren för Black Lives Matter, går in i väggen för minsta liksom, motgång.
Hon dyker nämligen upp i, det här är en riktig P3-övergång. Ah. In på vågret 4, 12 bokstäver ska klamydia.
Nej, men det heter de väl inte?
Nej, men när jag säger det banaliteter så säger du att nej, det har vi ju inte. Det avgör ju för fan inte du, det avgör väl publiken.
Aha.
Va? Det är väl de döda på våra äldreboende som avgör om coronastrategin var verksam eller inte.
Jo, men vem ska höra dem?
Ingen.
Nej.
Vi ska dessutom berätta om fleravsnittsprincipen. Mm. Vi har ju sökt flockimmunitet för den här podden. Nu kommer vi in i fleravsnittsprincipen. Vi har nämligen varit i en hård löneförhandling med Jonas Lindskov som jobbar... Är det Wallenberg? Vem är han dräng åt?
Wallenbergsfären?
Är det Wallenbergen eller Zuckerberg eller är det Trumps populister? Vem är det?
Lite alla möjliga.
Nej, stopp. Lite alla möjliga ska det vara. Nu är det Sverige 2020.
Ja, men vi har en del annat kul också. Vi har ju till exempel Moderaternas kriminalpolitiska talesman Johan Forsell, han den där snygga killen Jonas.
Han ser ut som politikens Ken-docka. Ja. Är inte han gammal Norrlandsjägare faktiskt? Han stred mot samer och renar uppe vid K4.
Var det han som höll tillbaka samerna? Det får ju vi betala för nu. Då är det hans fel. Vi vill att den här Johan Forsell tillsammans med han Wallersten, han ser ut som ett granitblock i nyllet, Tegnells kille där, att det är ju de som ska dra det här landet framåt. Det är ju, där är ju två riktigt toppkillar. Alltså.
Vi behöver fler vackra människor. De fulaste i landet börjar nämligen jobba med radio.
Ja, eller podd också en del.
Podd. Jag tror att Johan Forsell också, det här avsnittet tillägnar vi nämligen Moderaternas rättspolitiska talesperson, som är han igång på Damberg. Alltså. Ja. Sopar ju på Damberg, ser ut som en sandsäck med sin gamla knytbussattiralj.
Ja, så gör det. Men Forsell, han sluggar vilt nu. Han vill att man ska kunna gå till attack istället. Vi pratar om självförsvar, men han vill att man ska kunna gå till attack och slå någon innan man blivit slagen själv. Mm. Det kallar jag självförsvar.
Hellre förekomma än att förekommas, citat.
Winston Churchill.
Det chansar alltid på.
Ja, men det brukar vara rätt.
Här var det faktiskt Marianne Lindberg de Geer.
Ja, anfall är bästa försvar.
Just det. Den enda människa i Sverige som hatar när det är fint väder och sol. För hon sa i en intervju i veckan att jag är konstnärssjäl. Jag sitter inne på dagarna och jobbar. Lyfter bidrag heter det. Hon sa att hon hatar vackert väder. För då får hon dåligt samvete när hon sitter inne och jobbar vid skrivbordet.
Ja, precis. Ja. Samma sak gäller ju Linda Skugge givetvis, som har presterat månadens recension. En total avrättning av en döende person. Och vad har du mer för någonting?
Det är inget fel med avrättningar, citat Heinrich Himmler.
Varför sa du det till DNs killar?
Ja, men därför hur kan de samla sina vänster och hunnit börja? Välkommen till podden Off Limits. Här får du aktuell samhällsdebatt, yttrandefrihet och ett gammalt torp som Esbjörn äger upp vid Roslagskusten, men som försöker bli övertaget av Ebba Busch.
Mm. Ja. Hon får ju skaka galler istället eftersom hon har förtalat en advokat. Men när hon väl är klar med det, då kan hon flytta in.
Absolut. Vi kämpar på och dessutom tillägnar vi det här avsnittet till alla de offer för löpande bandet vid Kronfågel. Vi ska granska Kronfågelhärvan också, när det var hönsbajs på munskyddet på personalen.
Ja, rena hönsgården va?
Rena hönsgården. Upp på pinnen! Det här är off... Det här är off limits. Vi är på rätt spår nu, eftersom nu Bergman börjar skaka på huvudet. Vi ska också gå in på Bergmans misslyckade yrkeskarriär också. Han har kommit tillbaks hit en fan.
Ska sopa.
Nu kör vi. In med kanylen i venen. Nu åker vi. Det här är off limits, våran podd. Varmt välkommen. Är du känslig? Sluta lyssna nu. Exakt. Är det inte Jan Gio som får...
Pizza, vad är det för jävla nymodigheter från utlandet?
Spelas det här in, Oliver?
Ja,
det gör
det.
Bra. Ja, nej, vi ska ha nya tekniska lösningar i studion, men jag vet nog vad tekniska lösningar är. Det var ju så andra världskriget slutade och började faktiskt samtidigt.
Ja, du tänker på V2-raketen som skulle skjutas från Berlin till London.
Nej, inte från Berlin. Den sköts från norra Tyskland. Nej, från norra Belgien, i områdena runt Antwerpen. Hinner vi prata om det här?
Nej, jag tror inte det. Det är ändå världskriget. Det är ju nämligen portförbjudet numera.
Ja. Oliver Bergman, tillbaks från din lilla utflykt. Du sökte jobb på ett produktionsbolag som gör Babel på Kultur-TV. Och hur gick det, tycker du? Du hamnade tillbaks till oss, hör du?
Ja, de kollade upp vad jag hade jobbat med.
Fasen. Kom du ut att du hade jobbat med Off Limits-podden?
Ja.
Stackars människa. Försöker...
Ja, den förklarar du inte bort hos kulturvänstern.
Gör som Peter Hultqvist, försvarsminister. Gå igenom alla papper om den amerikanska avlyssningen via Danmark och sen bara låtsas som att jag inte visste om det. Det är klart att Hultqvisten, dalmasministern och försvarsministern visste om att han är påpassad.
Ja, men det ingår ju i deras jobb.
Ja, vad skulle annars... olika stater finnas för om det inte var till för att spionera på varann. Ja. Kan man säga att du är Oliver Bergman, demonproducent och Lindskovs lakej? Kan man säga att du är som den där belarusiska avhopparen som i frid och fröjd satt och blogga och sökte jobb i Berlin och så skulle han åka och hälsa på någon i någon baltstat och boom, så kommer upp stridsplan och tvingar ner honom i Hjällbo utanför Göteborg där det är vild skottlossning.
Ja, jag tror att det var i Belarus som blev nertvingad.
Ja, men de sköt ju folk i Hjällbo, det är inte okej.
Okay. Ja, nej, det är det faktiskt inte.
Välkommen tillbaka till oss, Oliver, han skakar på
det. Ja, efter den här lilla, ska vi kalla, odysséen som du företog dig och som slutade så olyckligt. Men det är roligt att ha dig här också, Bergman.
Verkligen.
Som också är släkt med Ingmar Bergman, det är ju därför han fick det här jobbet till att börja med.
Ja, faktiskt. Han är ju han som är, inte Fanny i Fanny och Alexander, det är han som är not so funny i Fanny och Alexander. Ja. Bergman är tillbaks och här sitter vi två glada backstusittare med tidens tand som enda reglement faktiskt. En podd som bygger på yttrandefrihet, bla bla bla, Schweiz, Charlie Hebdo, armkrok med Stefan Löfven i Paris, bla bla bla, islamistiska
terrorister.
Resten är värre än skottlossningen i Hjällbo. Du, det är svårt att snacka bort det här med sluta skjuta kampanjen i Malmö. Det har varit dödliga skottlossningar i Sverige varje dag, hela veckan. Och jag tycker det är fruktansvärt. Men det här måste ju upp till ytan, Hans. Ja, tänk dig mötena på Brå just nu. Mm. När de sitter och ska trolla bort de här siffrorna också. Det är ju ganska svårt.
Regeringen hade ju beställt från Brå en jämförande rapport. En analys av skjutningar i Sverige i förhållande till skjutningar i andra länder i Europa. Inte alla länder, men några länder. Och då stod det ju svart på vitt här i Brås rapport att Sverige var ju överlägsen ledare i skytteligan.
Ja.
Och då så hade regeringen också bett, och det här är ganska ovanligt, att man ber Brå att göra någon form av liksom analys och slutledning. Vad kunde det här bero på och så vidare? Är det bara slumpen? Är det ren otur? Eller kan vi skylla på någon annan? Det normala är att man skyller sådana här scenarion på andra. Men nu är det lite svårt då, för att det här har ju då hållit på under nästan 20 års tid, den här utvecklingen. Och det är så många regeringar som har varit med och kladdat i det här. Så att alla är ju skyldiga, men alla kan också skylla på varandra.
Ja, så fort Damberg säger någonting, ja det här sa vi redan för 15 år sedan. Och då var det en borgerlig regering och så sitter han Forsell som glider upp som en riktig... Han går nästan in i EM-trupperna istället för Zlatan. Ja. Satan vad viril han är, den där Forsell.
Riktigt, och han är jäkla liksom argsint och skäller och rya på allting. Det senaste var att han ville öka på rätten till självförsvar, det vill säga att man ska kunna mer eller mindre slå ihjäl folk som ger sig på en själv, det vill säga öka spannet, alltså våldsanvändningen om man själv blir utsatt för våld. Och det är väl okej liksom.
Ja, men det är väl fantastiskt bra när polisen har resignerat i våra förorter. Bodde jag i orten som det heter, så hade jag lyssnat på Yasin Byn, gått runt i Adidas-brallor och sagt att allting, alla våra misstag beror på socioekonomiska resurser, och får jag bara ett vårdjobb med 70 spänn i timme så kommer jag i sluta gå runt med bling-bling och Gucci och allting.
Ja, det är lite mer, som sagt, det är lite som du antyder i de här sarkasmerna. Det är ju lite mer komplext än vad folk vill göra gällande.
Men, sarkasmer, det är salafister.
Ja, de också. Mm. Och sen, men för att återknyta till rättspolitisk talesman i Moderaterna där, så det finns redan ganska bra instrument för vad gäller självförsvar, vad man får göra och inte sådär. Så det där är en öppen dörr. Det är så kallad signalpolitik. Brukar ju vara vänstern som håller på med det, men nu börjar de här jävlarna också.
Exakt.
Eller? Tappar du någonting då, Jonas?
Ja, jag tappar vuxenblöjan.
Ja. Nu ligger den och skrapar. Nej, där får du ju dra upp, hörru.
Jag hittar en fränstank av härskan bjärnäsås. Nej, men han får källor. Han är snygg också. Ja, han kan ju gå, kan ju förstå på egen lastpall på Pride-festivalen. Det är ju stilig. Han är som du, naken Hans.
Ja, jag vet. Men tassa ihop honom, Forssell, med den här killen på Tegnells underhuggare. Du vet, den här snygga killen med kindbenen som fick vara med i början på presskonferenserna. Så de sen slängde ut för han var för snygg.
Vem var det?
Vad fan heter han då?
En snygg person på en statlig myndighet. Jag tror att du har blandat ihop den.
Nej.
För det ingår i jobb och ser riktigt
nej, inte alls. Ja, jag vet. Men den här liran såg jäkligt bra ut. Han var ju som en kopia av Forssell mer eller mindre. Och han cyklar långt till jobbet. Han bodde väl i Enskede där, kan jag tänka mig. Den här rågången från Södermalm till Enskede.
Ja. Han var ju bra.
Wallenstam heter han. Wallensten. Så Wallensten och den här jäkla moderaten, vilket radarpar. Ja. De skulle ju välta hela Spybar om de gick in.
Så ska en slipsten dras. Det blev ju så ska en Wallensten dras. Han cyklade utan sal till jobbet. Ja. Fan, vet du, vart tog han vägen?
Men som sagt, jag tror att det var Tegnell plocka bort han. Var för snygg. Om man tappar fokus, tjejerna satt och kollade på honom istället. Och killarna. Kanske framförallt killarna. Ja. Så, och då brydde sig inte om att höra hur många som hade dött varje dag.
Fantastiskt. Kul också det här med att de fortsätter att förneka att de har haft flockimmunitet som en strategi i coronakriget. Precis samma sak råkar nu Boris Johnson i London ut för. Premiärministern, han såg ut som att ha tvättat håret med extra milt varje dag schampo blandat med terpentin. Han är en besynlig frisyr, Johnson.
Ja, han ser ganska cool ut.
Bara överklassen kan se så jävligt ut i håret utan att bli misstagen för något gatuslöder. Hade jag sett ut så där, hade jag blivit gripen direkt av lokalpolisen i Hjälbo eller valfri ort.
Ja, fast Jonas, du ser ju ut så i håret.
Det är för att jag har åkt cabriolet hit med nytvättat hår.
Ja, själv har mössa på mig av säkerhetsskäl. Ja.
Wallenstam försvann ju och då tappar jag min lilla tes här. Hörde du om Kronfågel i veckan?
Mm.
Det slogs något larm om att det var 11 anställda sjuka i ett stort smittutbrott och hygienbrister en masse och inte ens Brå kunde trolla bort de siffrorna. Det var helt enkelt verkligheten. Jag tror att det var Robban Aschberg som i sin roll som granskande reporter på Aftonbladet börjar gräva i det här. Ja. Och det slutar ju faktiskt med att Kronfågels vd får avgå. Det hade ju aldrig hänt i en kommunal eller statlig verksamhet att någon får avgå. Då är det alltid, vi skyller på den, vi skyller på den ene, vi skyller på den andra och till slut så sitter vi i kyrkan och skyller på den heliga ande.
Fast det normala är ju att det finns en styrelse, så skyller styrelsen alltid på vdn, för det är ju också de som har tillsatt vdn och kan plocka bort dem också.
Här just var ju Kronfågels varumärke i gungning. Ja, det är det som helvete. Är livet på en hönspinne alltså.
Ja, verkligen.
Man var det stod i någon fantastisk...
De hade ju kokt kycklingarna levande och sen när man hade börjat rensa runt och kolla bland filéerna så låg det ju avföring och fågelfjädrar och fan och hans moster som och tarminnehåll.
De blev ju behandlade sämre än kohortvårdade gamlingar på våra äldreboenden.
Nej, det blev nog faktiskt
inte.
Det var aldrig på det sättet. Men det är illa nog så att säga.
Det var en episk löpsedel i veckan om just Kronfågelsskandalen. Läste den på Aftonbladet. Det var så jag nästan var tvungen att stanna upp och bara ta en bild på den. Kluttar av bajs på vart tredje kyckling hos Kronfågel.
Ja, vad är en klutt bajs egentligen?
En klutt, titta här. Ja. Här har du, vet du.
Jäklar. Vad hittar du dem där någonstans?
Den här satt just i mungipan, men det finns ju även ner till. Ja, men visst är det äckligt, Hans. Ja. Min flickvän Mikaela som vägrar. Köp alltid svensk kyckling, för danskar, de sprutar in Christiania-basiller. Mm. Och tyska kycklingar, de är fulla med...
De är nazister.
Ja, exakt. De har ju V2-raketer i stjärten på tyska kycklingar. Så köper de Kronfågel då, svenska kycklingar. Amen. Boom. Va? Välkommen till blåsningen. Här kommer Lennart Svahn uthoppandes med ett positivt AIDS-prov och lite blommor.
Ja, men
välkommen till blåsningen i alla år. Det är inte bättre i Sverige än någon annanstans.
Nej, och vi lever ju i villfarelsen. Den svenska mytologin säger ju att Sverige är ju lite bättre, lite ärligare, lite hyggligare, lite renare, lite bättre än alla andra folk och nationaliteter. Och sen visar det sig så småningom, om vi återvänder till den här olycksaliga Brå-undersökningen, att Sverige är sämst.
Ja.
Alltså sämre än skitländer nere på Balkan och allt möjligt. Det är ju obegripligt.
Den grandiosa självbilden som vi faktiskt har haft i det här landet sedan August Strindbergs dagar. Strindberg sa ju när slaget Harriet Bosse i ansiktet så mycket som han var trött i armarna, så sa han det. Ibland måste jag åka till Danmark och till Berlin. Inte bara för att dricka absint och komma bort en stund. Absint, alltså dåtidens Atarax. Utan för att skita ur mig i Sverige. Han tålde inte den stora svenska skrytiga världsbilden.
Nej.
Och det är den där som har fått finnar och norrmän och danskar och samer och hata oss. Därför att vi är lite för mer än andra.
Ja.
Nu klagar man då på England och att de lättar upp i lockdown och bla bla bla. 150 000 döda. Räknar vi per person och hur EU har räknat, så har vi fler döda per capita än vad britterna har. På riktigt, Hans. Ta ditt förbannade ansvar.
Mm. Ja, men jag skyller på den där jävla Bergman. Är han kvar än?
Jag skyller på Kronfogs vd. Passa på, nu har vi fått en syndabock.
Ja, men det var kul. Sen hörde jag en intervju med styrelseordföranden i Kronfogel som säger att varför gav ni honom sparken just nu? Hade det någonting med det här undersökande reportaget att göra som publicerades? Nej, det hade inte med det att göra. Det var många parametrar som vägdes in och bla bla bla. Och så ställer de frågan en gång till. Men hade det inget med det att göra? Jo, lite.
Exakt. Han var för chicken även för oss. Ja. Han är högaktuell nu, Kronfogels vd som hoppade av. Mm. Han tar över efter Attendos vd. Ja. Som är någon infamös... Jag vet inte om jag lyssnar inte på Sveriges Radio så mycket.
Nej.
Om jag inte vill bli riktigt upprörd. Nej, men Sveriges Radio är den enda institutionen i Sverige som granskar sig själva för att upptäcka att de inte är subjektiva.
Ja, att de inte är islamister eller djurrättsaktivister eller kommunister.
I sådana fall är det här Samepodden på riktigt. Nej, men då var det ju att någon hade kallat Attendos vd efter den här coronaskandalen. De hade jämfört honom med Kim Jong-un i Sydkorea och med Josef Stalin.
Ja.
Därför de hade gjort en arbetsplatsundersökning på Attendo där Sveriges Radio felaktigt hade tolkat att 100% av personalen på Attendos vårdföretag var nöjda med ledningen på Attendo.
Mm-hmm. Ja, visst. Du, apropå...
Får de säga vad de vill på Sveriges Radio?
Ja, det får de ju. Och det gör de ju. Det är ju ungefär som här, fast sämre.
Nej, men det kan inte vara som här. Det här är ju som glada backstusittare som har fått tag i en flaska träspitt och sen bara på med mickarna, in med Bergman, ut med Lind, ska vi räkna pengarna, säga.
Ja, och sen sila träsprit och rock genom en limpa och sen en isbit bara. Jag tänkte på det här med jämförelse mellan Sverige och Nordkorea. Jag har ett jäkla bra exempel där. Får jag spela upp lite film här?
Spela vad du vill, helst köttflöjt.
Ja, men det handlar ju om, du känner till det här Black Lives Matter. De har ju en egen svensk organisation som är nu med på bidragssidan.
Varför säger du Black Lives Matter? Black Lives Matter, det är ju flera.
Är det flera?
Ja, det beror,
inte i Sverige.
Det beror på socioekonomiska faktorer.
Jo, jag vet. Hur som helst så visar det sig att ledaren för Black Lives Matter Sverige har blivit sjukskriven och då har man en sorts...
Är hon Aisha Jones?
Ja, precis hon. Ja. Så hon har börjat må dåligt. Hon är ju nu sjukskriven från sitt jobb som Black Lives Matter-person. Och det här då ska ju då offentliggöras i någon sorts nyhetsbulletin från BLM. Och jag tänkte, nu ska ni få höra lite grann hur det låter, hur det kan låta.
Grundaren av Black Lives Matter Sverige, Aisha Jones. Hon har sjukskrivit sig. Varför det, undrar ni? Jo, på grund av den rasism som hon konstant får utstå i Sverige.
Ja, så där kan det låta då. Och det var ord och inga visor, eller hur?
Ja, verkligen.
Och då har jag samtidigt en bulletin från nordkoreansk tv här som jag tänkte spela upp som låter lite lik faktiskt. Ska vi få höra.
북측은 최근 군사분계선 비무장지대 남측 지역에서 발생한 지뢰 폭발로 남측 군인들이 부상을 당한 데 대하여
Ja, det hör ju Jonas.
Ja, jag läser texten för fullt här.
Ja, men det är ungefär samma innehåll bara. Det handlade om Aisha hade blivit sjukskriven PGA-rasism, alltså som en åkomma då. Jag antar att vad de kanske menar är väl att de har fått utstå en massa hat och hot och förelämpningar och otrevligheter i sociala medier och därför har hon liksom blivit så ledsen så att hon har blivit sjukskriven.
Just det, hon har gått in i den så kallade väggen va?
Ja, fast de vill inte uttrycka det så utan hon har blivit sjukskriven på grund av rasism. Och det är ju politiserad sjukdom så att säga.
Okej, men var det inte samma sak med han Fredrik Federley? Jag ska inte ta upp honom i den här podden därför att LRF har bett oss att inte göra det gamla.
Ja, de sponsrar oss.
Det gamla bondeförbundet.
Mm.
Nej, men han sjukskrev sig när trycket blev för mycket på hans stående på alla fyra kompis i laggården.
Men det var inte så att han var sjukskriven på grund av pedofili, eller hur?
Nej, men
eller skulle man kunna säga det?
Han var ju sjukskriven. Utskriven. Förlåt mig, freudiansk felsugning. Han var inte utskriven. Han var sjukskriven på grund av att hans sambo hade torskat för en massa barnpornografibrott och det här kom då ut i media.
Mm.
Men faktum är, någon vecka senare så var han inte sjuk längre. Då skulle han ställa upp i kyrkofullmäktigevalet i Gagnef.
Ja, precis. Men
han frisknade
inte...
till där.
Ja, men det är ju men det är ju som de som åker in på rättspsyk, på sluten rättspsyk och med särskild utskrivningsprövning. De kan ju kvickna till alldeles ofantligt fort. De kan, alltså, men den här personen har ju mördat en 4-5 personer och sitter nu på rättspsyk, men har ju visat såna jäkla framsteg här med rätt medicinering och terapi och fika med överläkaren, så är han ju snart ute igen.
Ja, och så kan han få jobb på löpande bandet vid Kronfågel och hand om alla tuppar som kommer åkandes.
Ja, eller ska vi ta det här sjukvårdsbolaget i Vasaparken där istället, Attendo?
I Vasaparken?
Ja, det ligger det. Sabbatsberg.
Ett sjukvårdsbolag i Vasaparken ska du plocka upp i påsar, Hans. Du har ju gått och blivit hundägare på äldre dag.
Ja, jag har lånat hund lite till och från. Jag försöker vänja mig vid tanken på om jag skulle klara av och ha ansvar för en annan levande varelse. Jag provade med barnen, gick ju sådär.
Gick sådär enligt socialtjänsten i Vasastan.
Ja,
så... Nej, men du, det här med att du provar att ha lånehundar och sånt. Mm. En bra grej med det är att du... Fråga gärna de där hussarna och mattarna i Vasaparken om du får låna deras hundar. Du tar ju bara tag i kopplet och rusar iväg.
Jo, jag vet, men jag går ju tillbaka med när jag tröttnar.
Ja, jag har en kompis faktiskt vars hund blev rejält påhoppad på riktigt i Hagaparken här för en vecka, 10 dagar sedan.
Jaha,
Det kommer en snubbe i lykra joggingkläder och så har han midjebälte med kopplet fästat i midjebältet.
I sitt eget...
Och det är en Staffordshire Terrier. Och min kompis tänker, det här ser inte riktigt bra ut liksom.
Ja.
Och han är fullt upptagen med löpning. Inte vovven utan hans husse.
Ja, just det.
Och det blir ju en hundfight till slut. Mm. Min kompis, vi kan kalla honom X... Mm-hmm. Han står där med sin ingen kamphund utan en annan ras. Vi kan kalla rasen för Y.
Vänta. Gärningspersonen, lyckramannen är X. Målsägarens hund är Y.
Min polare är X.
Aha.
Hans hund är Y.
Okej, och lyckramannen då?
Han är lyckramannen.
Ja, just det. Mm,
det är en löpare i...
Jag är med. Okej, jag är med.
Ja.
Fortsätt.
Och det blir en stor jäkla hundfight. Och det slutar med att min kompis X, hund... Y biter nästan hål i örat på den där kamphunden.
Oj.
Och han står efteråt, du, absolut, sorry, ska vi byta mobiluppgifter?
Ska vi byta hund, tror jag.
Ska vi byta fru, det är swingers här i Hagaparken.
Ja.
Nej, men då säger han, ska vi byta uppgifter, för det där behöver vi åka till veterinär med. Löparen då, lykramannen. Min vovve får nästan skylla sig själv. Du? Det här har hänt förut. Jaha, tänker min kompis. Det här är en lirare som inte vill anmäla någonting. Det ska inte finnas ett papper på det här.
Mm-mm.
Därför att det har hänt tidigare.
Mm.
Det här blir det Lex Unni Drougge.
Ja.
Kändisdebattören som fick sina hundar omhändertagna. För de sprang också lösa och anföll folk i allmän oordning.
Men här sprang ju inte lös. Lykramannen satt ju fäst i hunden.
Lykramannen satt... fast i hunden, men när hunden rycker så drar han med sig den här spensliga joggaren så att det blir en konfrontation. Och då hände min kompis X gått upp en bit i skogen, för han ser på håll när den här gläfsiga Staffen kommer att det här är en hund som husmatte, det vill säga lykramannen, inte har kontroll över.
Jag fattar.
Så att, tänk på det, Hans.
Ja, jag ska göra det, men som sagt, jag vill ju gärna ha en kamphund. Det passar ju min image, eller hur?
Ja, vad är det för en image du har, Hans?
Ja, men du vet, lite sådana, vad heter de här knasbollarna i USA som sprang in i Kapitolium?
Hans Wiklund, Jonas Nilsson.
Ja, inte just de två, men vi ingick ju något större.
Är det QAnon?
Ja, QAnon, precis.
Exakt.
Ja, men en QAnon-person med en kamphund, vad tror du om den?
Ja, en kamphund kräver ju så mycket mer i omsorg. Det är ungefär som när Lindskov går in och poddar DN-podden och sitter han här och så låtsas skrattar han. Men att gå in hos oss, det är liksom som att pudeltärgen Lindskov får sitta med två bastanta, oborstade löptikar som du och jag.
Ja.
Det är ett annat jobb.
Det är ju faktiskt det.
Ja.
Det är ett riktigt jobb, skulle jag säga. Det där med DN vet jag inte. Jag vet inte vad det är för någonting ens.
De kommer efter oss.
Gör de?
Ja. Det är ju DN som har råkat lite illa ut på slutet här. De har ju sparkat en av sina... Vad heter hon? En av sina vetenskapsreportrar. För hon hade en helt annan ton.
Världsbild.
Nej, men hon hade ju en helt annan syn på svensk coronahantering än vad då DN hade. Hon i stort sett lydde ju överste prästen Tegnell. Alltså han som är riddare av första coronagraden och den första försvararen vid nationens gränser när det gäller coronabekämpning. Obs, ej äldreboenden. Det var ju undantaget. Nej, men hon åkte ut, vad heter hon? Amina Mansour heter hon.
Aha, okay.
Skrev ju en bok om pandemier.
Aha.
Och så sattes hon i frysboxen för att hennes man satt och twittrade lite olikheter eller åsikter än vad DNs ledarredaktion hade. Så hon hamnade också i DNs klassiska frysbox, där även han Köler har suttit.
Aha. Och den här snygga Wallensten på Folkhälsomyndigheten, är han där också nu?
Där har du...
Vänta, var det han med lyckrakläderna och hunden förresten? Han cyklar ju överallt tydligen.
Det kan det ha varit faktiskt.
Ja.
En som åkte ut med huvudet före också för att tala om...
Dyk.
Volodarski. Mm. Nej, men han, vad var han pratade ut om i veckan? Patrik Sjöberg, ja, mm, höjdhopparen, mm, som, vad var han sa? För 2 år sedan slutade jag dricka. Mm. Nu har jag ett problem med årtalen, jag är som en kohortvårdad på ett äldreboende. Nej, men mm, han sa, för 2 år sedan slutade jag dricka. Jag har sparat, har jag räknat, 800 000 spänn. Ja. Krökar han upp 400 000 spänn, Patrik Sjöberg, det är ju inte bara en studsmatta höjdhopp. Det måste vara svenskt rekord i att, ja, dricka. Alltså.
Ja, men jag har faktiskt...
Drack han finvin i den fan?
Nej, jag tror faktiskt inte. Jag har räknat på det. Jag har ju en bekant, kan vi säga. Jag kan kalla honom Y. Och jag frågade Y vid något tillfälle. Du, ska vi gå ner på Rish och ta en bira?
Rish, alltså anrikt, ja, ställe mitt i centrala Stockholm.
Japp,
skapat av Tore Wretman.
Ja, jättefint ställe. Och då säger han så här...
Så jävla fint, ja, men det skulle...
Jo, men det är ju hyfsat fint. Och så säger han så här... Ja, du vet, jag har inte råd. Va? Har du inte råd med en bira? Jag kan bjuda dig på en bira. Jo, men du vet, jag räknar ju... Om jag ska ta en bira, då dricker jag 10 bira. Oh. Sen beställer jag in skumpa. Sen när jag beställt in skumpa, då ringer jag en kille i Brandbergen, så får han komma med ladd. Och då här är han uppe i 15 000. Och när jag drar i laddet, ja, då ringer jag de här, då går jag upp på Grevgatan till de här tjejerna som säljer. Och så kostar
står
det...
bakom en italiensk kändisk
och... Precis, och han står och prutar, men det gör inte jag. Utan jag lägger upp 3 000 bank så där på bordet bara. Och då har jag uppe i, vad är då, 18-19 000 kronor. Okej, okay. Och sen så ska jag åka taxi hem från Eskilstuna där så småningom hamnar. Och då går det på en 7000 också. Och så där håller du på. Så att, ja. Och då förstår du, när du har räknat samman hela den kostnadssituationen, sen gångrar du det med ett antal, då får du ju 800 000 kronor om året.
Okej. Okay. Då undrar jag bara...
Det här var alltså inte Patrik Sjöberg, min vän Y, eller så är X.
Nej, vi kan kalla den här Rish-kompisen som Hans Wiklund har för... inte låtsas Morgan, det är att gå händelserna i förväg. Vi kan, ja, kalla honom för Jan Emanuel kanske.
Nej, det ska vi inte heller göra.
Nej, men han bränner ju med... ungefär så mycket pengar.
Jo, men han har ju de pengarna, så för honom spelar det ingen. Och jag tror inte han ägnar sig åt just allt det där som jag rabblade.
Nej, det tror inte jag heller faktiskt.
Det är Y som gör det. Eller gjorde innan han då vart för fattig för att hålla på på det.
Det är inte förenligt med svensk socialdemokrati. Var det inte Jan Emanuel som köpte en Testa Rossa och så gick han fram då i någon slags YouTube-kanal som han har tillsammans med Jocky Boy eller någon influencer, Malou von Sievers eller någon sån där riktigt het. Yasin Byn, ja, ja, eller någon skjutgalen fan från Hjällbo eller Ljus.
Alltså någon med, som har respekt och förtroende på TV4. Ja.
Vålds- och medialt kapital. Mm. Nej, men då gick han fram då. Ah, jag kan testa Rossa. Jag har en ny färg på just den här. Så gick han fram. Titta här, vad står det här? Så är det ju S-et i Testa Rossa. Vad står det här för? Mm. Tystnad. Sosse. Det är lite kul, ja, ändå. Det är ett gallfeber på Grejd. Ja. Grejd har ju tappat håret eftersom, ja, Jan Emanuel är gammal riksdagsledamot.
Nej, jag tror att det har med hans cancerbehandling att göra.
Fy fan, du ska inte skoja om sånt, Hans.
Nej, det var du som skojade.
Nej, det var inte jag. Det var Linda Norman Skugge som gav sig på hedervärda författarinnan Kristina Sandberg och började skoja och inte skoja, men hon gjorde en fruktansvärd recension av en person som skrivit en bok om en autofiktiv bok om sin egen bröstcancer. Mm. Så börjar Linda Norman Skugge. Återigen, hon som var första mobbare av Björn, jag har orange armar, Ranelid. Kommer du ihåg honom?
Ja, oj.
Kärlek är att inte bli recenserad av Linda Norman Skugge. Hon gjorde ju en karriär på att ge sig på...
Hans läpp var det väl?
Ja, hans läpp.
Det var något fel med hans läpp, den hade vuxit. Att han hade någon form av cancerceller i läppen så att den svullnade upp.
Nej.
Ja, visst, förstår du.
Nej.
Och det där mobbades hon med och sa att han hade läppstift eller läppglans på sig. Och så var han ju så kränkt utav detta så att han var tvungen att liksom stå och recitera sitt svammel och skriva flera böcker och ha små auktioner där han säljer böcker till kärringar som inte kan läsa.
Han säljer hon svart också. Nej, men faktum är, alltså var det så det var?
Ja,
för att Linda Norman Skugges hela claim to fame, det är ungefär som Alex Schulman. Man ger sig på någonting som är svagt och inte kan försvara sig. Mm. Och så efter några år så kom man upp på den bildade litterära akademiska trappstegen och så kan man då, det där jag sa för några år sedan, det ber jag om ursäkt. Du kan ge det fan på. Skriv upp det här datumet, Hans.
Vilket datum?
Det är några dagar efter vi har fått lättare restriktioner. Vi kan alltså sitta på krogen tills vi somnar, det vill säga 22:30 i våran äldre ålder.
Ja.
Jag lovar, om 10 år kommer man be om ursäkt för den här fruktansvärda recensionen av Kristina Sandbergs bok.
Mm.
Som har delat Kultursverige i 2 delar. Hon skrev att hon borde köpt sig en massagestav och se lite glatt på tillvaron, bla bla bla. En snyfthistoria blir inte bra bara för att den skrivs i en bok. Ponera, Hans, ponera i Sverige, nådens år 2021, coronapandemier och Löfven och svetsministrar. Ponera att en man, en man, ingen lycra man, en vanlig man hade skrivit.
Alltså en person som identifierar sig som man, eller alltså en man, biologisk man som man brukar säga. Alltså, för det finns ju biologisk man, sen finns det ju icke-binära, sen finns det ju kvinnor som identifierar sig som män, och sen finns det de som opererar sig från kvinna till man, eventuellt opererar sig tillbaka igen. Vilken av de där männen är det?
Ja, det var en man som hette... Nej, men det var en...
Ska vi kalla honom Y?
Exakt, vi kan kalla honom hundägare Y. Ja. Nej, men ponera att en man hade skrivit en sån rabiat, attackglad och galen text om en kvinna som hade skrivit en bok om sin bröstcancer. Mm. Då hade du inte haft en kulturdebatt. Då hade fanskapet släpats utanför rikets gränser i kära och fjädrar. Och inte mig emot.
Nej.
Jag tycker att det är ett övertramp, Hans. Ja. Det är omänskligt. Det är fan...
Men tänk om en afrosvensk man hade skrivit det då?
Men då får vi inte skriva inne på häktet, va? Jag tänker på Yasin Byn. Han är ju litterär nu. Ja. Han är ju aktuell för att vara med i... Var fan är Bergman? Han ska vara med i Babel ju. Han har skrivit någon bok. Han är ju Sveriges Yahya Hassan. Ja. Den här danska poeten som hyllades unisont av en dansk uttråkad medelklasspublik som aldrig någonsin hade varit i orten men ändå stod och tjafs om öppna gränser dygnet runt oavsett socioekonomiska faktorer.
Ja, just det, precis. Men jag kan hålla med dig. Och samtidigt så var den där recensionen som Linda skrev...
Det blev ju allvarligt nu.
Ja, men recensionen som Linda skrev var ju faktiskt väldigt underhållande. Och hon har ju också... Så hon är ju lite knäpp, va? Och är väldigt förtjust i så kallad sicklit, det vill säga litteratur om och av sjukdomar. Så hon kan ju genren. Och då tycker jag att är du så pass liksom kunnig som hon ändå är på just det här området och den här genren, då kan man väl ta ut svängarna lite grann. Sen är det klart att det blir onödiga poänger av att vara onödigt brutal, så att säga. Men det är ju roligare att se en riktig knockout än liksom en halvträff i magen, kan jag ju känna, om man nu får prata kampsport.
Jo, men ska vi ha knockout-regler när det handlar om sjuka människor som skriver det?
Nej, vi handlar om författare. Du kan inte säga att alla författare är sjuka.
Nej, men jag säger
inte. De flesta, absolut. 99% kanske.
De uppbär bidrag i alla fall ifrån Svensk författarfond och annat. Nej, men jag säger inte det. Men jag säger att hon inte recenserar boken.
Jo, det gjorde hon ju faktiskt.
Nej, hon recenserade och hon börjar ju på ett omänskligt sätt håna den här stackars människan som var svårt sjuk.
Ja, jo.
Så där går ju som du brukar säga en fyrbåk mellan vad hon gör och vad hon inte gör.
Såklart, men jag har ju givetvis inte läst boken. Däremot så har jag ju läst Linda Skugges recension, och den läste jag med stor behållning, och jag känner nu jag behöver inte ens läsa boken.
Åh fan. För jag har inte ens läst Linda Skugges recension av hennes bok, men jag sitter här och debatterar i låtsasbaden.
Du är värre än Göran Greider, för fan.
Nej, jag är värre än Ola Wenström som får sparken rakt upp och ner ifrån Nent. Det vill säga Viasat. Han fick inte ens slutföra och tacka nej till Champions League.
Nej.
Därför att någon tycker att han har en felaktig människosyn.
Ja, han är misogyn jävel.
Alltså, någonstans, jag vet inte exakt vad någon har gjort, men hur kan det ens vara en stor nyhet att Ola Wenström toppar löpsedlarna i Sverige 3-4 dagar i rad därför att han har råkat i någon slags handgemäng med Bojan Djordjic och Jonas Olsson, långhårig, ganska...
Ja, djurgårdare.
Ja, exakt, precis. Tack, det räcker. Och vad heter han? Martin Åslund också.
Sannys grabb.
Sannys grabb, precis. Sanny Boy, vilken skoj. Att han fick sparken. Hur kan det ens bli en stor nyhet? Är det för att det gör med att han då enligt uppgifter har svårt med kvinnliga kommentatorer?
Ja.
Det är den att Ola Wenström ska få sparken, det blir större i mediaankdammen Sverige än en dödsskjutning i Hjulsta. Och det äcklar mig mer än vad Linda Norman Skugges inhumana recensioner äcklar mig faktiskt. Därför att man får skilja på vad som är stort.
På verk och person.
Ja! Där har vi det, va? Snart får vi spela Paolo Roberto singel i radion igen.
Ja,
underbart.
Och läsa hans böcker. Exakt. Mein Kampf. Vad är det med hans skrift?
Nu är den kokta pastan al dente.
Ja.
Nej, men det var också en märklig sak att det blir en jättenyhet.
Ja, det är lite udda, men han har väl liksom kanske, han har väl fina ingångar på Expressen. Ola är i min bok, mig har han inte varit misogyn mot. Delvis för att jag aldrig har identifierat mig som kvinna i närheten av honom. Men han gick ju på samma radiosportsutbildning.
Oj, oj, oj.
Det var han och jag, det var Lasse Granqvist, det var en hel del andra.
Örjan Ramberg och Brunberg, det var en jävla soppa
av misogyna människor. Nej, det var bara vanliga sporträvar. Och så hade vi liksom old school strogga, strömmer. Vi hade Peppe Eng och sådana som lärare.
Säger du Bosse Hansson nu så byter jag podd.
Bosse Hansson.
Jag ska jobba som konsult på hans Waldorfskola norrut.
Bosse var förbi någon gång på, i våran klass och sa, vad är det för jävla gamla killar? Västan och så vändan i dörren. Vi var ju 20 år hela bunten.
De här är ju för fan i skolåldern. Ja. Har ni ljugit för mig?
Ja, så. Ja.
Frid över hans minne. Nej, men vad jag bara menar
är... Ja, Bosse går bort.
Varför pratar jag om det här?
Jag vet inte.
När jag säger till mig själv att det är en förbannad icke-nyhet. Jo, därför att det är väl typiskt att en sån här nyhet, Ola Wenström, om man ska få sitta och påa Champions League-finalen i fotboll eller inte. Det är klart att det blir en jättedebatt i... Det här träsket, det här mediala lilla glory hole-hålet som vi tittar in i. Mm. Det är alltså större, det är en större nyhet om Ola Wenströms förehavanden på ett tv-bolag när han sitter och påar och avar utländska fotbollsmatcher. Det är en större nyhet än att vi var värst i klassen när det gäller skjutningar. Det var ungefär 2 dagars debatt. Ola Wenström har väl på in 3-4 dagars debatt i våra största medier, ja. Det som folk läser, Aftonbladet, Expressen, GT och Kvällsposten.
Och dessutom har de ju helt mörkat till exempel fiaskot i VM-hockeyn. Det största, mest häpnadsväckande fiaskot någonsin. Sverige har aldrig presterat så uselt i något VM någonsin. Det tycker jag kanske man borde ägna några sidor åt istället för att liksom ge sig på Ola Wenström. Som, precis som du säger, han påar och avar. Hej och välkommen, hej då. Ungefär som vi gör på radio.
Ja, det är ingenting. Det är ingenting.
Han saknar dessutom personlighet. Alla former av personlighet. Förutom då att han är misogyn. Men det är inget som har glänst igenom i tv direkt. Utan det är ju någonting som de har upptäckt inne på kontoret kanske. Som för övrigt har en tradition, det här nämnt, av misogyn. Unitet och liksom behandla folk som skit hit och dit.
Okej, tänker du på Nunstedt, en av ledarskiktet i Nürnberg-rättegången svensk media? Ja, han kan ta en cyanidkapsel. Men det är hans gamla kompis, han gav ju jobbet till Ola Wenström från TV4.
Han verkar skurit sådär, det är som mellan Yasin Byn och hans kusiner eller vad fan det är som han råkat i luven på och börjat skjuta.
Det verkar ha omskurit sig som på Västbanken kanske.
Ja.
Nej, men jag säger bara att vad som än har hänt, hur kan det vara en nyhet? Och sen ska han då twittra om det bla bla bla. Hans halvtokiga madame Lotta blandar sig och lägger ut åt Instagram. De försöker tysta Ola. Hallå! Du för fan! Jag påar Def Leppard och gamla Metallica låta varenda morgon. Mm. Det är väl ingen fan som bryr sig om mig och min pizzadeg till arsle. Men där blev det någon slags jättegrej. Därför att det är deras egna kompisar. Ja, snart sitter han och bölar ut i armkrok med Linda Skugge. I TV4s morgonsoffa med en alkoholstinn Steffo Törnqvist och hon som ramlar pladaskjäm, som du tycker är så trevlig, Jenny Strömstedt.
Ja, bra tjej.
Rant over. Jag representerar för fan med allmänheten.
Men här att Ola Wenström-gate, att det fick sånt utrymme i den här podden också, det är ju häpnadsväck. Kan vi klippa bort allt det här?
Jag skäms.
Ja,
jag skäms. Jag är som... Jag säger som Sigrid Kombysen.
Nej, du kan inte dra upp Sigrid Kombysen nu när vi är så långt ner i träsket.
Har jag nämnt henne?
Ja.
Du hade ju rätt, hon är ju mycket mer än en recensent av stora författare än vad hon är konstnär.
Har du kollat upp henne nu? Du har pratat om henne i åratal, vet inte ens vem det är.
Jag var ju tvungen att googla fanskapet, vet du.
Ja.
Hon är ju... Herregud, jag har haft fel i alla år.
Ja.
Klipp bort, bryt mig! Jag är som Ola Wenström, skicka ut mig rakt ut.
Ja, precis. Det är kvinnornas fel. Nej, kommer in på jävla affirmative action här på podden och lägger in Sigrid Kombysen hit och dit.
Jag vill sjukskriva mig som Aisha Jones för omvänd rasism. Jag är nämligen heteronormativ.
Ja, så normativ är du inte, Jonas.
Har du sett amatörfilmer med mig?
Ja, nej, men jag har ju sett det ner på klubben här.
Ja, jag försöker svälja undan, men ibland har ju gubbarna så mycket så jag kan ju inte det. Vad har vi mer, Hans? Vi har ju han på tal om människor som egentligen inte borde få finnas.
Ja.
Nej, men någon som alltid... Ja. Han är fan värre än mig, han vak. Hur vet man att...
Tänker du på Ulf Brunberg?
Nej, jag tänker på en annan Ulf. Hur vet man att Björn Ulvaeus är sur på någonting? Han är vaken. Nu är han sur, Björn Ulvaeus, på att det är reklamfilmer i coronahanteringen som svenska staten har producerat. Han tycker att det är för gamla människor som dansar och är glada för att de har fått coronainsprut.
Mm.
Va? Och då säger Björn Ulvaeus, jag är själv 76 år och så där ser man inte ut när man är. Så där ser inte alla 76-åringar ut. Och så kommer det här gamla vanliga. Alla som har fyllt 65 bast och inte har kvar jobbet eller har lite långtråkigt. De klagar ju på den svenska ålderismen.
Ja, just det.
Åldersrasismen, just där har vi igen. Jag tror förbannat att man kan bli sjukskriven för åldersrasism i det här landet.
Ja. Björn Ulvaeus, eller i alla fall förtidspensionerad.
Björn Ulvaeus hade suttit hemma i någon svindyr skinnsoffa han har köpt på någon dansk designfirma, man bor för Hansen eller sånt där. Och så satt han och så, en reklamfilm om hur de gamla börjar leva igen efter vaccinsprutorna. Det där är inte okej. Jag är 76, jag är lika gammal som den där på filmen. Men så där jäkla gammal och gaggig inte vi. Har du sett de där filmerna?
Jag har sett dem, men jag tror att de skulle representera vanliga svenskar. Ulvaeus, han tillhör ju gräddan. Troppade lite superrika människor. Superrika människor åldras inte alls på samma sätt.
Han är ju en Abbas egen Jan Emanuel. Han har ju råd till privatkliniker på Sofiahemmet och nere på Riddarberg.
Blodbyten och stamgäst. Jag har ju läst hans sjukjournal. Jag skojar, det är klart jag inte har. Hur skulle jag kunna gjort det? Jo, jag råkar få en damp ner här på Flashback.
Men... Ja, men vi andra vanliga dödliga, vi är ju som tuppar och hönor längs bandet på Kronfågel. Det är ju kluttar av bajs på var tredje kyckling. Men han har ju kunnat liksom vårda sig själv. De här människorna, den här gamla gubben som står och viftar med sina träbockkäppar han har fått av Attendo billigt. Den gubben dansare glad han har fått coronavaccin. Så får Björn Ulvaeus syn på honom. Nej, så där jävla gammal ser man inte ut när man är i våran ålder.
Och så där glad är man inte.
Och vad gör Björn Ulvaeus då utan att han fattar någonting av att han själv gör det? Här har vi då, vad heter, nu tappar jag namnet igen Hans. Jag tappar både tänder, lösblöjor och namn här. Vad heter han? Sigmund Freuds lärling som sen blev hans antagonist.
Carl Jung.
Carl Jung, precis. När Carl Jung säger, det här är ju verksimmanent förståelse. Mm. När Björn Ulvaeus hoppar på en film därför att han tycker att så där ser inte vi gamla ut. Nej. Då är han själv Björn Ulvaeus, den rike fan. Mm. Då är han själv åldersrasist.
Exakt.
Därför att gubben där får vara hur glad han vill och se hur gammal ut han vill. Men då tycker Ulf, nej, sådana där gamla ska han inte visa upp. Mm. Därför att så där ser inte vi gamla ut, vi som är friska och heliga och fortfarande kan dricka Madeira på någon lyxjott nere i Medelhavet. Då är Björn Ulvaeus själv i debatten en åldersrasist.
Absolut. Men vem är det som är Björn och vem är det som är Benny av dem? Alltså, jag är så otydligt alltsammans.
Jag tror att
det... Är han som ser gammal ut? Är det Björn?
Han som satt vid pianot och
är polare.
Han som satt vid pianot och är polare med Sveriges mest musikaliska köttbulle. Han som numera efter har kört 30 Weeks of Hell.
Ja.
Kalle Moraeus.
Ja, vad ser han ut som nu då?
Åsa gåsa klockor klinga. Nej, men Kalle Moraeus är ju smärt i kroppen nu. Han är bara han är ju som jag, vet du. Kaggen är borta. Han har siktat sitt eget könsorgan efter alla dessa år med himlaspel och
och vart han glad över det då?
Inte.
Ja, det där är ju tråkigt.
Han gick till vårdcentralen och kollade vilket kön han var. Nej, men Kalle Moraeus polare Benny Andersson. Nu är han som sitter ner i pianot.
Jag fattar. Okej, han blandar sig i allting. Det är det. Och som sagt, surgubbe upphöjt i hur mycket som helst.
Ja, men de skulle bygga något nytt hus på Skeppsholm, något kulturhus. Då tyckte han att det var en arkitektonisk mardröm. Du, åk ut till Hjällbo.
Ja,
där de skjuter folk. Vanliga jobbare i Hjällbo skulle väl skita i hur huset såg ut. Ja. Bara skottlossningen slutade på kvällen.
Ja, men att de hade armerade fönster åtminstone så att liksom inte skottsalvor och handgranaterna studsade tillbaka och så vidare.
Exakt, armerade fönster och självskrivande bidragsblank av socioekonomiska resurser.
Ja, du, får jag prata lite om kärleksbudskap?
Ja, är det... Jaha,
det handlar om RFSU.
Ja,
RFSU har ju kommit med en melodi, en låtslinga som är producerad av Cornel Kovacs som är någon form av DJ-musikproducent. Någon big. Han har gjort en musikslinga åt RFSU och den här är då baserad på olika ljud som... Man har tillsatt en utredning för våra pengar för övrigt. där man skulle försöka identifiera de mest erotiska ljuden. Ljud som på något vis skulle kunna stimulera erotiska impulser och så vidare. Och sen så samlade man dem, gav dem till den här diskjockeypajsan. Han kreerade någon form av musik till den här.
Vänta nu, definiera ett erotiskt ljud. Är det när Eskil Erlandsson går förbi en kennelklubb eller?
Ja.
Okay.
Det kan vara det, men det kan vara någonting annat också. Det kan vara, du vet,
men går väl igång på olika saker. Jag kan tända när Michaela lägger en riktig Johnny Sena brakprutt i köket. Det är exakt det jag säger. Vad fan? Vad är det för ljud?
Ja, men det är olika ljud.
Och men så, säg några.
Men vad fan, vad då säger? Jag vet inte. Det är en massa olika ljud som man då har implementerat i den här musiken, musikslingan. Musiken låter ju som musik. Det låter tralala. Vänta, så här.
Fast den är tom. fast den är tonsatt.
Ja. Ja. Så att ungefär så låter det. Och då undrar man ju så här, vad ska den vara bra till?
Musikslingan.
Ja.
Men var det inte att vi skulle ha mer, vi skulle älska mer.
Men varför ska vi göra det?
Ja, därför att det är bra, folk har väl dött undan i pandemin, vi måste fylla på med
Ja, det är bättre på nativiteten, är det det du säger?
Ja, vi behöver ju arbeta kolonner som likt hönor och kycklingar längs bandet på Kronfågel ska in och malas ner i den så kallade grottekvarnen. Googla det där hemma.
Ja, livets grottekvarn, ja.
Livets förbannade tyngdtäcke enligt Halming.
Ja, det aldrig.
Men vad?
Nej, men jag ställde frågan var en smula retorisk. Det grejen är att den ska inte användas till någonting, den här musiken. Men det vart ändå en stor grej av att RFSU spenderar våra surt förvärrade pengar på någonting. Nu visar det sig att den här musiken ska ligga som någon jävla illustration till en reklamfilm för 12 nya Sensmi-produkter som RFSU ska börja kränga. Och det är väl någon sån här, du vet, som Linda Skugge pratar om, sån här automatisk trosdildo funktioner och skit liksom. Alltså som ingen vettig människa med liksom anständig sexualitet någonsin skulle liksom ens titta på.
När du säger anständig sexualitet.
Jag vet att det var lite av en motsägelse. Ja, förlåt.
Exakt, det finns ingen sexualitet som är anständig. Nej, det står ju stora skyltar på Ystads naturistbad, va? Kom inte hit om du är anständig. Klä på dig och gå härifrån.
Vad är det med naturister förresten?
Du tycker de är snuskiga?
Ja, men hörde du om han killen som gick naken på stranden och råkade delo med en påklädd badare och som vart ett slagsmål?
60-årig naken gubbe, så kallad naturist, hamnar i fight med folk som råkar komma in på Ystads naturistbad tidigare i veckan och nu väntar åtal. Snutens signalement var ju fantastiskt. Ja. Vi söker en 60-årig naken man. Ja. Måste finnas massa sådana under kläderna i Ystads kommun.
Ja, alltså hela Ystadstranden där är ju proppfull med liksom nakenbadade tyskar och danskar och skit liksom.
Och asylsökande som kommer i gummiflottar.
Ja, men de badar inte nakna. Det är ju anständigt folk på tusen till skillnad från danskar och tyskar, eller hur?
Ja, åtminstone folk som har en plan.
Ja, jag tycker ju det. Så att jag tror inte de skulle börja med att klä sig nakna så fort de kom hit. De börjar med att söka bidrag istället.
Men om vi lämnar han som slogs med klockspelet fritt hängande på en badstrand i Ystad.
Det är en jävla bild alltså.
Ja, men, fortsätt blunda, se honom. Uff. Som lykraman. Mm. Får jag bara fråga.
Vad ska vi kalla honom? X?
X. Sex. För att återgå till den här grejen. RFSU gör alltså en låt som heter Census. Ja. Och den ska alltså, då är det med allmänna medel så gör de en låt som då ska spelas och den ska få oss att köpa ännu flera. Därför att vi är väl EU-mästare på att köpa
sexleksaker
och sådana grejer. Jag tror det faktiskt.
Ja, men det är en stor business här uppenbarligen.
Okej, okay. Kan man få höra den där låten?
Jag sjöng den ju precis.
Okej.
Okay. Ska jag ta den en gång till?
Nej, det pirrar inte en sekund.
Ah, la, 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 la.
Sånt där blir...
La, 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 la. Ekor satt i granen.
Sånt där blir jag nyfiken på, Hans, när du berättar. På riktigt.
Då slog han i kotten. Ja,
hörru, vad ska vi göra åt eländet, Hans?
Vilket?
Samhällsutvecklingen.
Jaha. Är det verkligen vårt jobb? Ska inte vi bara sitta och raljera överallt?
Faktum är, det är så mycket den här veckan, inklusive Garpenlövs galärslavar i hockey-VM som gjorde... Vem var först i landet med att... ja, det var i och för sig Ola Wenström. Men vem var först i landet med att hävda att det här Tre Kronor har inte rätt mental inställning?
Var det du som sa det?
Det var du, Hans.
Sa jag?
Det var någon satan i podden. Det är så svårt att hålla reda på X och Y.
Det är antingen du eller jag normalt.
Ja, eller Lindskap.
Nej, han säger ju ingenting.
Nej, okej då. Han räknar bara pengar.
Han bara räknar pengar.
Exakt. Hans, vi börjar runda av.
Jaha.
Eller?
Ja, det var på tiden.
Det kom ju han här som fick...
Bergman.
Sökte redaktionsjobbet på redaktionsassistentjobbet på Babel men hamnade tillbaka i... Vet du, det där är som i Flandern 1916, historisk referens. Belgiska skyttegravar fullproppade med unga engelska förbannade killar som skulle ge tysken på tafsen. Och så var det någon som blev du kan få komma till Sandhurst här och åka hem till England och bli officer. Vad hände? Jo, åkte hem, de kom alltid tillbaka till skyttegravarna.
Ja.
De var lurade.
Så var det. Så fick de sitta och lukta på senapsgasen.
Ja, fy satan.
Det är inget trevligt krig.
Nej, verkligen inte.
Vi ska inte prata i krigshistoria förresten.
Nej, men det här är en historisk referens. Får vi inte ha det heller? Varför jävla...
Nej, Bergman har ju sagt till på skarpen.
Bergman har sagt till på skarpen. Vi går ut på lite country and western. Det handlar om off limits. Tack för att du står ut med våran podd. Vi ska försöka komma ut exklusivt. Vad är det du ska byta nu? Vi ska komma ut tidigare på en viss poddplattform för att det har gått så förbannat bra. Vi ska bli exklusiva. Vad är det för något?
Och den ska släppas
Skit i vem bryr sig. Ja. Vi kör lite outlaw country här. Off Limits kommer komma ut med fler avsnitt i veckan. Är det tänkt och dessutom före de ordinarie avsnitten? På väg ifrån en spelning någonstans i Umeå. Här är bra. Till en annan. Jag tror det var i Vilhelmina. Det är dina hemtrakter, Wiklund.
Ja, Västerbotten. Men när ska han börja? Han står ju bara och snackar massa skit.
Mm, precis som podden Off Limits. Tack för att du har stått ut. Lindskov tjänar pengarna. Vi kämpar på. Kommentera oss gärna på iTunes. Då får du scrolla ut av helsike. Vi har nämligen i betyg... Det här är helt sjukt, Hans. Va? Det här är ungefär som PISA. Jag litar inte på de här betygen.
Nej, inte.
Vi har alltså av 900 tillfrågade så har vi snittbetyget 5,0.
Oj.
Inte av 100 utan av 5.
Tänk om man har haft det i skolan ändå.
Det här är som en lössläppt kamphund i Lykralandet, Hagaparken, Svenska poddfabriken. Tack för att du lyssnar. I studion Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Och vart går vi ikväll, killar? Och nu får man ju vara ute till 22.30 för Tegnell.
Ja, jag kommer inte orka vara ute så länge. Nej, men vi går väl ner på, vad heter det, Rosa Drömmar, va?
Ja, där har vi det.
Du, jag, Stig Larsson, kanske Bergman.
Vi får just se. Det. Mot Rosa Drömmar, tack för att du lyssnar på Off Limits. Vi hörs nästa vecka. Eller tidigare, nu kommer det fler avsnitt i veckan. Sägs det. Psst.